du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ska jag ringa runt här i släkten och kolla någon som behöver en etta?
Ja, men kan man samtidigt hjälpa en familjemedlem som ändå bor någonstans, så är väl det jättebra.
Hej och välkommen igen till en ekonomistas podd.
Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag är Pingis Hardenius. Vår sponsor för det här poddavsnittet är Audi. Och det känns jättekul för att Audi är verkligen ett ekonomista varumärke. Berätta. Precis. Isabella.
Ja, men Audi har ju bland det högsta, eller högsta andrahandsvärdet på bilar.
Mm. Alltså om du säljer din bil så får du mest tillbaka i andra hand. Alltså högt andrahandsvärde. Och det tycker vi är bra.
Och sen, jag tror att alla som har följt mig vet att jag har haft en lång kärlek till R8:an.
Ja.
Och sagt sådär att jag ska köpa mig en R8 så fort jag har körkort.
Hur får ni in barnvagnen då i den? Eller blir det någon annan modell? Vad står det för Audi på önskelistan nu?
Alltså, nu blir det ingen R8 längre i och med att det inte funkar med barnvagn. Eller ens att ha en familj. Så att jag tror att det nya målet vi har nu är en A6a kombi.
Mm.
Du då?
Ja, jag älskar, det finns en bil som heter Audi A7 och jag har hört att det är så här 99% av alla som köper den är killar. Och min dröm är att ha en S7, det är, man kan säga, liksom turbovarianten av den. Och den körde jag på bana i Tyskland förra året, jag ska inte säga hur snabbt det gick.
Jo, men
det
var... hur snabbt körde du?
Jag var väl kanske upp i en 290 eller något, tror jag. Mitt fartrekord på autobahn är 312 km i timmen.
Med klack eller utan klackar?
Jag minns inte. Men det var plattan i mattan. Ja, så att en Audi S7 blir längre fram. Ja. Okej, tillbaka till vad vi ska prata om idag.
Idag så ska vi prata... Vi har döpt det här avsnittet till kapitalist, jag visst.
Varför har vi gjort det? Det var lite provocerande och lite kul. Och vi tänkte prata idag om hur man ökar sina inkomster, hur man tjänar pengar. Men också, varför är det viktigt att det finns så mycket företagare där ute? Varför är det viktigt för den svenska välfärden?
Ja, och jag menar, det är ofta så att kapitalism och att vara kapitalist är för vissa människor något negativt.
Mm.
Jag har ju den synen att för mig är det någonting väldigt fint att äga saker och ting.
Mm.
Jag vet inte om det kommer från min gamla mufftid där det stod jag älskar att äga. Men om det är någonting som man glömmer så är det ju hur mycket pengar som alla företag ger in i, ja, till välfärden varje år.
I Sverige.
Och framförallt också hur många mycket jobb som företag ger. Och i Sverige så finns det 600 000 registrerade bolag.
Mm.
Och de här 600 000 företagen ger 3,2 miljoner jobb.
Mm.
Jämfört med då, om vi tittar på vår offentlig sektor. Alltså staten, sjukvård. Ja, vad skulle det kunna vara?
Mm.
Och det är 1,3 miljoner jobb.
Mm.
Så tänk på hur... så att det är otroligt, det är så mycket arbete som alla entreprenörer och företag ger.
Mm.
Och den här informationen kommer från Statistiska centralbyrån.
Och en annan sak är väl att av kvinnor idag så är 96% anställda, bara 4% driver eget. Så vi hoppas ju på att alla ni som lyssnar där ute tänker på om det kanske finns en idé som ni kan bolagisera och hur ni kan bygga ett företag helt enkelt. Jag tycker det har varit väldigt roligt med Ekonomista som vi startade här i år. Att vi redan, ja, men vi drog igång verksamheten mer eller mindre i år med anställda och så vidare.
Mm.
Att vi har redan skapat jobb till andra. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Idag så är alltså i Sverige så är bara knappt 25% av alla bolag ägda av tjejer. Men det ökar och fortsätter att öka. Så år 2023 så står alla svenska bolag, där då kommer hälften att vara ägda av kvinnor. Men det gör ju också att om tjejer startar fler företag kan vi få fler företag och fler arbetstillfällen och mer pengar till skolvård och omsorg helt enkelt.
Jag kommer ihåg när jag gör det ibland.
Ja.
Jag var med i debatt på SVT för några år sedan. tillsammans med kulturchefen för Aftonbladet.
Mm.
Och det är en kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Ingeborg, Lindeborg i efternamn.
Mm.
Och hon, då sitter jag där och berättar att jag hade 12 personer som jobbade deltid och heltid för mig under den här perioden.
Mm.
Med tidningen och lite andra bolag. Och då säger hon till mig att jag bedriver slavhandel. Att det är fruktansvärt att jag låter unga människor gå på enligt henne dåliga avtal och dålig ersättning.
Ja.
Och jag blev så ledsen när jag hörde det här. För att här är jag en person som är väldigt stolt över att jag driver företag. Jag har möjlighet och säkert gett 20-25 personer genom sedan jag var 16 år ett jobb. Sen har det varit blandat. Vissa veckor har haft praktik, vissa har haft lägre ingångslöner och sen har man börjat och många av dem har blivit delägare i bolagen.
Mm.
Men just det jag insåg var vilken skillnad det är på syn kring företag, kring kapitalister.
Mm.
Här ser jag att jag bidrar till Sveriges välfärd genom att jag alltifrån ger dem, de här personerna skattar ju på deras inkomst.
Du betalar in bolagsskatt.
Jag betalar bolagsskatt och arbetsgivaravgifter. Så att jag ger så mycket pengar till staten, men ändå så kallar man just att det är slavhandel. Jag blir så ledsen och jag vill verkligen få människor att inse hur viktigt det är med de här företagen som vi har i Sverige.
Utan företagen så stannar Sverige, brukar man ju säga.
Ja, titta bara på...
Hur skulle vi gå runt om Sverige bara hade en offentlig sektor? Då skulle det inte finnas några skattepengar att ta in.
Nej, och det är därför jag inte riktigt förstår hur vänstern tänker med deras politik. Och bara en sak till exempel som Karolinska sjukhuset.
Mm.
De håller på att bygga om nu och ska bli ett helt nytt sjukhus. Det kommer kosta 14 miljarder. Det är inte staten som finansierar Karolinska utan det är H&M-familjen.
Mm.
Och, så att många stora bolag ger ju så otroligt mycket pengar till sådana här fantastiska projekt.
Mm.
Och,
jag kan också bli förvånad över det när man ibland i media hänger ut vissa personer till exempel i finansbranschen som har tjänat så mycket pengar. Men sen tittar man på hur mycket de här människorna betalar i skatt och hur mycket de bidrar till samhället. Mm. Just till utbildning, skola, vård och omsorg så skulle det vara förskräckligt för vårt samhälle om de här människorna bestämde sig för att nej, vi flyttar våra företag och vi flyttar våra inkomster till något lågskatteland så att de inte de här skatteinkomsterna kom till Sverige.
Mm.
Då skulle vi få det mycket, mycket sämre i hela samhället. Och att man liksom aldrig tackar med människorna som bygger företag och som bidrar med jättestora skatteintäkter till vårt välfärdssamhälle.
Precis, för det är så att alltså, ska pengar komma in till välfärden, alltså ska Sverige få mer pengar till skola och sjukvård, så är det inte offentlig sektor som kan skapa pengar själv. Offentlig sektor kan knappt skapa arbetstillfällen om man inte bestämmer sig för att bygga till exempel en ny järnväg.
Mm.
Så att ska vi få in pengar i välfärden så måste vi underrätta för entreprenörer i Sverige. Vi måste få stora bolag att stanna i Sverige och anställa fler och mindre företag att våga anställa överhuvudtaget. Då minskar vi arbetslösheten i Sverige och välfärden får in mer pengar.
Mm. Och vi har ju idag ganska hög arbetslöshet. Vi har ju i Europa högre arbetslöshet än vad vi hade innan andra världskriget. Företagen behövs verkligen. Och därför ska vi prata lite om idag hur man ökar sina inkomster. Vi ska prata om kanske lite också hur man kan starta någon enklare form av verksamhet. Vi kommer fördjupa oss på det här kring entreprenörskap i ett senare avsnitt. Men prata idag om hur man kan öka sina inkomster när man pluggar och hur man skaffar sig passiva inkomster också. Ska vi börja med kanske att förklara det här med passiva inkomster? Det är en del som har frågat om vad det är. Det enkla sättet att beskriva passiva inkomster är att det är pengar som man tjänar medan man sover eller medan man gör någonting annat. Det är alltså inte beroende av ens tid, alltså en arbetad timme eller så vidare. En passiv inkomst kan vara till exempel pengar som man tjänar på en värdeökning i en aktie eller något liknande. Aktieutdelningar, de är inte beroende av vad du gör på din dag eller natt utan de kommer om det du äger och investerat i har ökat i värde. Passiva inkomster kan också vara hyresintäkter om du hyr ut någonting eller någon köper en prenumerationstjänst eller liknande på det du gör. Och passiva inkomster kan vara andra saker som du kanske säljer i en butik eller på nätet som säljs utan att du är där och faktiskt säljer det.
Precis. Och det var så himla kul, för nu precis innan vi började spela in podden så kommer Pingis på att, och så säger hon så här, Isabella, vårt konferensrum är inte fullbokat hela tiden. Då tänker jag så här, nej, det är det inte. Det är så tomt nu.
Och så säger det är ganska Pingis, stort också, ja, 8 platser.
Och sitter vi väldigt centralt. Och så säger Pingis där, men Bella, skriv ut på Twitter att om det är någon som söker ett konferensrum centralt så kan man få hyra det av oss.
Mm.
Och det här är en typisk passiv inkomst.
Mm.
Att här sitter vi på ett kontor som vi betalar hyra för varje månad.
Mm.
Och så har vi ett rum som står tomt ibland. Att varför inte sälja det konferensrummet för några tusenlappar varje dag om jag ändå inte använder det?
Mm.
Så fantastiskt. Så där är vi hela tiden.
Absolut. Jag har ofta tänkt på det när jag har bott själv så här, att skulle jag verkligen behöva det så skulle jag alltid liksom kunna bo i halva lägenheten och hyra ut resten och så vidare. Och vid några tillfällen så har jag, det har väl bara varit av för att vara snäll, men har kunnat ha en kompis som har flyttat in som kanske snabbt har gjort slut med en pojkvän eller så vidare. Så att där finns ju en trygghet i att man kan hyra ut någonting. Och att hyra ut en del av ett hus, alltså många, du frågade så här, vad har många så här superrika personer gjort? Det finns ju den här författaren som har skrivit böcker som heter Rich Dad, Poor Dad och så vidare. Men den mannen, han är faktiskt väldigt rolig att lyssna på YouTube. Han menade ju på att han hade sin bästa kompis pappa som han lärde sig av, och hans egen pappa var lärare på universitetet, forskare, och tjänade aldrig några pengar. Och att hans egen pappa liksom gick den gamla skolan att man skulle ha ett jobb och så skulle man tjäna pengar. Medan hans bästa kompis pappa sa liksom, köp saker som du kan hyra ut. Och det är det han har gjort. Han har köpt fastigheter och hyrt ut dem. Och på så sätt så kan han själv finansiera sitt boende. Jag var också på en föreläsning för några år sedan med han, Charlie Söderberg heter han väl?
Ja, han Lyxfällan.
Ja, och han har ju också köpt hyresfastigheter. Så han och hans familj bor i en av lägenheterna. Men de bor då så att säga gratis för att deras hyresintäkter är högre än vad hyresomkostnaderna är. Så att de bor på så sätt gratis och tjänar pengar på de här fastigheterna. Så det är typiska passiva inkomster.
Det är nog mitt mål också, att kunna köpa. Jag tror i alla fall, dels att, jag tror att för min del så skulle jag nog vilja köpa i framtiden kanske ett helt hus som har möjlighet. Men nu börjar jag med att köpa en etta.
Ska vi börja spara till ekonomistahuset?
Men tänk att köpa en etta i bostadsrätt. Och då vet vi ju, en etta kan man alltid hyra ut i Stockholms innerstad. Ta ganska dyra hyror.
De har tydligen gått i höjden.
Jag läste 26% eller vad det
var.
Men så vet jag också att ettor stiger väldigt snabbt i värde. Och jag som har bott och köpt ettor eller detta vet att på ett års tid så gjorde jag ganska bra vinst. Så det tror jag skulle vara en bra grej. Att köpa en etta, kanske min lilla sist du kan bo där. Göra en, liksom, och så sälja den och bli där några år och tjäna massa pengar.
Ska jag ringa runt här i släkten och kolla, är det någon som behöver en etta?
Ja, men kan man samtidigt hjälpa en familjemedlem som ändå vill bo någonstans, så är väl det jättebra.
Det enda som är problemet med det, man behöver ju ha ganska mycket pengar för att kunna köpa ett hus. Men lite snabbare och enklare passiv inkomst, det kan ju vara det här med att sälja saker på nätet. Och du hittade ju häromdagen den här tjänsten där man kan spela in, det var en tjej som höll fotokurser till exempel. Vi kan säkert hitta hur många saker som helst på som man är bra på att göra. Idag, någonting som hände här i veckan var faktiskt en tjej i vårt nätverk som var jätteduktig på sociala medier. Och då satte jag ihop henne med en tjej som jag känner som driver ett stort företag. Och de behövde hjälp med sociala medier. Och det jag insett är att det lilla jag kan om sociala medier är mycket, mycket mer än vad de flesta kan. Och framförallt personer som är chefer, lite äldre på stora företag som verkligen behöver den här tjänsten. Så att sälja sin kunskap kring sociala medier om man är lite yngre är guldvärt. Och något som PR-byråer och andra tjänar jättemycket pengar på. Så att om jag skulle göra en passiv inkomst av mina sociala mediekunskaper, då skulle jag filma korta klipp på YouTube och skapa en YouTube-kanal på det och sälja de klippen till stora företag som behöver hjälp med sociala medier. Det tror jag är jättesmart.
Jättebra grej. Och vi går tillbaka till det med webbkurser. Det finns ett program som heter Coursio. Och det använder sig bland annat min vän Elaine. Och även fotografen Emily Olsson. Och det de har gjort är att men så här, man har bara 24 timmar om dygnet. Så det de gör är att de spelar in det man är duktig på. Allt från fota till Elaines retorik. Och så säljer man de här webbkurserna då. Och det här är någonting som alla människor kan göra. Alltså är du väldigt duktig på att göra den perfekta kladdkakan, exakt hur man får den så kladdig som den ska vara, eller superduktig på att sticka eller något annat, så spela in det här, gör en webbkurs av det och börja sälja det för några hundralappar. Det kommer alltså, att trilla på ganska snabbt.
Alltså den med matlagning tycker jag är lätt. Jättesmart. För tänk hur jobbigt när man kommer hem. Antingen så ska man sitta med en iPad eller en dator eller någonting, eller ännu värre slå en gammal kokbok. Mm. Och hur bra det är att du har ett klipp och kolla på exakt hur man ska göra den här maträtten.
Och, ja, men precis. Ja, men det skulle jag faktiskt vilja följa själv. En person som har de här webbkurserna med att lära sig matlagning.
Typ såhär fredagsmys liksom, eller såhär budgetmiddagen.
Nej, men det jag skulle behöva, för att, ja, nu kommer jag på någon fast idé.
En veckoplanering av min matkassa, typ det här ska man handla, det här lagar den här veckan och få.
Men de webbkurserna, det känns, nu kommer det bli löpbälld av
ja. Nu börjar vi brainstorma här.
Nej, men på riktigt så är det så att jag som inte kan laga mat, för mig skulle det vara helt perfekt att få ha någon som går igenom grunden med mig.
Mm.
Och genom alla stekgrader och hur ugnen funkar. Och även träning. Jag tänkte ha en PT som gör webbkurser på den som man kan följa.
Men det gör ju de som delar kontor med oss här, Vint, vet jag. De håller på med sånt, PT, webbkurser, liknande. Men det tror jag verkligen att privatpersoner kan göra någonting av. Jag vet
eller så, språk. Ja, tänk en person som pratar perfekt spanska, som gör webbkurser på att lära sig språket.
Ja.
Så har mycket billigare än alla konkurrenter. Och nu gick jag igång här, känner jag.
Jag skulle vilja ha en kanal där jag varje morgon fick omvärldsnyheter med fokus på ekonomi på engelska. Mm. För det tycker jag är ett sånt dåligt utbud av.
Då behöver jag en webbkurs i engelska, tror jag. Ja. Så jag kan lära mig alla svåra ord.
Ja, men det skulle vara jättekul. Alltså, alla ni som har specialkunskaper, kan inte ni mejla in så kan vi bolla roliga idéer på kurser som man kan erbjuda online.
Mm.
Mailadressen om ni vill komma med tips, frågor och idéer är ekonomista@expressen.se.
Mm. Corsio.se, där kan man lägga sin webbkurs. Ja. Jag vet inte vad det kostar. Och så har vi inte testat tjänsten själv, men det känns ju som att vi ska göra
det
ekonomiska också. Föreläsning fast på webben istället.
Mm.
Det är en jättebra idé.
Mm. Men du har ju också varit duktig, Isabella, på, vi pratar ofta om hur man också kan sälja sina saker, för det är också en form av passiv inkomst. Har du några bra tips där, och vad har du tidigare sådär, varit duktig på att sälja på nätet till exempel, på andra sätt, att sälja vidare grejer du har haft?
Nu har vi pratat så himla mycket om sälja på nätet, tycker jag, med saker och sånt där. Men jag har alltid varit duktig på att sälja min tid.
Mm.
Och när jag var yngre, när jag var 16-17 år, så åkte jag ju runt till olika företag och pratade kring just sociala medier.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag besökte ett stort bokföretag.
Mm.
Och det här bokhandeln, handlarna, skulle lansera då deras nya hemsida.
Ja.
Och då så hade de tanke på att personalen skulle blogga. Och då hjälpte jag till med att ta fram ett koncept där varje person på företaget skulle blogga om en viss bokgenre.
Mm.
Så kunde man då få bättre hjälp om man letade en bokpresent till sin pappa. Och så visste man att han tycker om att läsa biografier, så kunde personen läsa på bloggen som handlade just bara om biografier.
Mm.
Så att jag har alltid varit duktig på att hitta någon form av expertis i min lilla tid. Och ofta så kanske man bara är duktig på det i en kort period, för sen så kommer någon som är ännu bättre.
Mm.
Men med att utnyttja den lilla luckan och hitta människor som vill ha den tjänsten.
Mm.
Vad har jag mer gjort? Det är inte passiv inkomst, men jag har ju alltid varit duktig på att hitta andra intäkter.
Mm.
Och satt mycket barnvakt. Jag kommer ihåg att jag satt barnvakt åt en tjej som heter Vendela när jag var liten. Och det är ju också sådär perfekt när jag kommer hem från jobbet eller från skolan att ha någonting som man kan få lite extra pengar för. Hundvakt tycker jag är en jättebra idé. Mm. Det finns så mycket människor som inte har tid att motionera sina hundar lika bra. Och då skulle man kunna erbjuda den tjänsten att man bara, typ som att hunden går på gym, att man går och hämtar hundar hos folk och sen går man ut och tränar med dem på riktigt.
Det har jag hört så mycket bland mina kompisar, att det är så problematiskt att hitta hundvakt, och framförallt sådär om man ska på semester en vecka, så är många livrädda för att lämna sin hund på något sånt här hemskt hundpensionat. Mm. Så det tror jag verkligen är en tjänst som fler behöver. Och jag brukar oftast ta hand om andras hundar, för jag tycker om det, för jag skulle inte ha tid av en egen hund. Men det är inte svårt att hitta kompisar som behöver hjälp med sina hundar, om man säger så. Plus så får man lite portion också.
Ja, men precis.
Ja, men det där var många. Jag tänkte på det här med passiv inkomster. Jag har ju oftast tjänat pengar just på utdelningar och aktieökningar. Sen så brukar jag ju bara fortsätta spara de pengarna. Men ha koll på bolag som i förtid ska höja sina utdelningar eller som man tror ska göra det. Det är ju så här säkra pengar.
Du gjorde
pengar.
Ett bra klipp med
Tele2, tänker jag. Ja, men de hade en extra utdelning i våras.
Ja.
Så det gav ju 35 kronor per aktie. Så det blir ganska mycket pengar.
Du fick, hur mycket pengar fick du som kontrakt, tänker jag säga, för att investera?
Jag fick ju 35 kronor per aktie.
Och så äger du 100 000 aktier.
Något sånt, ja.
Det är fantastiskt.
Nej, jag tror jag hade 1000 bara. Men hur som helst, så det blev bra. Men sen så tror jag på den aktien långsiktigt. Så den har ju ökat sen dess ändå. Och jag ägde aktien en bit innan dess också. Men sen finns det många bolag som varje år delar ut en ganska stor del, som är ganska säkert att de kommer att fortsätta dela ut. Så finns det vissa bolag som helt plötsligt delar ut mycket pengar och nästa år inte delar ut någonting. Så man behöver hålla koll på det där. Det är ju...
Precis. Men det jag tänker bara generellt kring, för att människor överlag tror jag är väldigt sådär fokuserad på hur samhället ska gå till. Att man, antingen så pluggar man eller så går man till sitt jobb 8-5 och sen är det inte mer så. Det jag tycker, speciellt om man är student också, att scanna av din vardag och titta på vilka timmar gör du ingenting på. Så oftast, man har alltid några timmar där man sitter, eller jag tror inte du och jag har det, men man har alltid några timmar där man sitter kanske och Facebookar.
Ja.
Man kollar på något dåligt halvåt hos mig fast man inte vill kolla på det egentligen. Och eller att man är hemma en lördag kväll om man har ingenting att göra. Alltså de timmarna kan man faktiskt göra någonting av så lukrativt, så man kanske får en extra inkomst. Så det finns alltid möjligheter.
Jag tänkte på det när vi skulle börja skriva boken Ekonomista, för den kom ju in liksom på någon form av extra tid från början. Vi tog ju mycket av sommaren till det också och så. Men där planerar man ju in helger och kvällar mycket. Och så tycker jag det är med väldigt många som... Jag kan ibland inte förstå sådana människor som har småbarn, ett heltidsjobb och så hinner de skriva en bok. Men det finns ju många sådana människor. Så att, menar, det handlar väl om att det måste vara någonting som är roligt, som ger någonting tillbaka. Så att man känner att man utvecklas av det. Men väldigt många företag, och både små och stora företag, börjar ju oftast med någon passion, med någonting man tycker är väldigt roligt. För det är oftast det som man är väldigt bra på.
Ja.
Ta som så här Linas matkasse eller något liknande som har blivit jättestort. Eller folk som börjar med ett designföretag eller kläder och så vidare.
För att tala om instick här. Linas matkasse och konkurrenterna har blivit jättestora. Men nu läste jag att ICA ska börja göra något liknande. Fast jag är tvärtom. Deras affärsidé är att man väljer maten på nätet. Och sen går man och hämtar maten i butik. Och då har de packat kassen klar.
Ja.
Och för mig känns det så här, nej, kommer det här funka?
Varför, är det för att de inte vill ha logistikproblem och köra ut sakerna, eller?
Jag tror att det handlar om att ICA är franchise.
Ja.
Och att har de en webbutik där man beställer all mat och får hem den
Just dörren, det, blir konkurrens mot
dem själva. Precis, det blir kalibalism på något sätt. Så då får du gå och hämta maten i din lokala butik. Men att de har plockat ihop maten.
Ja.
Frågan är om man som, det här är ju ett helt nytt beteende som ICA försöker skapa. Jag bara undrar om det kommer funka.
Det finns ju ett uttryck som heter ROPO, alltså Research Online Purchase Offline. Att du söker på nätet. Många påstår ju att liksom all vanlig butikshandel håller på att dö för man köper allt på nätet. Men det finns ju en tvärtom metod också. Att du tittar runt på nätet, vad är det som finns, och försöker snarare hitta en butik som har det för att du vill kolla på det. Och sen går du och köper i en vanlig butik. Så att, ja, jag vet inte vad fördelen är. Det är väl, det är klart, då kan du helt styra din leveranstid om du inte vill att matkassan ska stå utanför dörren, eller?
Jag vet inte, för mig tycker just när man handlar mat att det är just att bära hem det som jag tycker är jobbigt. Det är tungt. Och att då behöva klicka hem det på nätet som jag fortfarande är lite halvovan med. Och sen springer till ICA ändå. Då bara, nej. Men jag tycker fortfarande det är kul när så här stora företag väljer att ändra en trend. Och se hur det kommer gå.
Men något som jag skulle tycka är väldigt roligt att höra från alla er som lyssnar, det är om du kan mejla in just det här med vad har du för kunskap som du tror du skulle kunna omvända till en tjänst eller en inkomst. Alltså, är du duktig på språk eller är du duktig på sociala medier eller någonting annat? Är du duktig på matte och kan hjälpa till med det? Är du duktig på teknik? Jag minns en kompis till mig, hon sa att hon så gärna skulle ha en geek butler hemma. Alltså, menar någon som är jätteduktig på teknik. Det skulle jag så gärna önska att jag hade. Jag ringer jätteofta min svåger så fort liksom, det strular till sig på riktigt. Jag är hyfsat okej på teknik själv, men det kan ibland vara så att man inte hinner med den här felsökningen. Och då att kunna liksom ringa någon och fråga bara, vad är det som händer det här? Eller vi skulle koppla in en tv här om kvällen som inte funkar. Då finns det ingen att ringa.
Nej.
En sån tjänst skulle jag verkligen vilja ha. Jag tror att det finns så många där ute som är så duktiga på teknik. Mm. Och skulle kunna jättelätt sälja såna här filmer som vi pratar om. Eller ha en telefonlinje eller vad som helst.
Eller bara, tänk dig hela Stockholms innerstad att den personen går ut och slår upp lappar.
Ja.
Jag är din geek butler. Ja. 200 spänn i timmen, jag fixar alla sladdar, kopplar ihop allting. Jag tror att den personen hade fått mycket att göra.
Verkligen, jag kommer att ringa i alla fall. Jag tycker sånt är väldigt, väldigt bra. Jag tänkte på något som jag gjorde förut när jag jobbade som journalist. Det var ju att frilansa. Det gav mig också väldigt mycket. För att om man jobbar som chefredaktör till exempel, då ska man ju coacha och peppa alla andra. Och då är det väldigt bra att i motsvarande sätt jobba för någon annan chefredaktör på frilansuppdrag för att få feedback på det man gör. Så det var dubbelt bra i att helt enkelt få en annan som granskar vad jag gjorde. Plus att det ger utveckling men också extra inkomster. Så det gjorde jag, var kul. Jag brukar också ta talare och moderatoruppdrag och sånt där. Det är också en bra sak. Det jag väl märkt är att många hör av sig och frågar om det. Det är en rätt konkurrensutsatt bransch. Och det är
föreläsningar?
Ja, men det är ganska svårt och framförallt att komma in på de här talarförmedlingarna. Du och jag finns väl på talarforum och sånt där, men de har ju ganska hård...
Där hade jag istället gått alltså webbvägen. Mm. Idag så en annan verkligen extra intäkt är ju att ha en blogg eller ha en YouTube-kanal. Mm. Och om det är någonting som har slagit, vad säger man, om jag var med och slog igenom med själva bloggfenomenet i Sverige, så har det kommit en helt ny våg av yngre tjejer som har slagit på YouTube-kanaler som jag inte har gjort än. Jag betonar på en. Mm. och där har det kommit just de här, vad kallas det för? Är det advertorials? Nej, det är när man till exempel då visar hur man lockar sitt hår.
Ja.
Eller visar hur man lägger den perfekta ögonskuggan. Mm. Och sen så den här personen får en 500 000 visningar bara på några timmar.
Men tänkte du på det igår när jag skulle göra den här plasafotograferingen med dig? Så skulle Fanny, som är makeupartist, hon skulle visa hur man la rouge.
Ja.
Och så skulle hon förklara det med ord. Och då... Lite snabbt så förstod man i princip ingenting. Men när man tittade på vad hon gjorde med penseln på din kind, då förstod man precis.
Mm.
Och det är då man förstår hur det här med video och videoutbildning är helt fantastiskt.
Det är något nytt.
Och den som spelar in en videoutbildning, den gör det klippet en gång. Sen kan det säljas om och om och om igen. Och det är ju en fantastisk passiv inkomst. Och man kan göra det oavsett ålder. Alltså en 14-19-åring kan göra det här. Och det krävs knappast någon dyr utrustning heller.
Behöver du inte bo någonstans heller? Nej. På en speciell stans. Så att det går att göra så mycket. Mm. Och hur funkar det då att tjäna pengar på en blogg? Det är också det som många undrar.
Mm.
Och idag så finns det ett antal olika bloggnätverk. Blogg.se har funnits längst. Sen driver jag Spotlife sedan 2008. Så finns det ett antal konkurrenter till oss. Och det är väldigt svårt att... I och med att var tredje tjej idag i Sverige har en blogg så är det väldigt svårt att kunna ha en intäkt på den tidigt. Likadant om man har en YouTube-kanal. Det tar ganska lång tid innan man kan få pengar att trilla in. Men det handlar om att inte ge sig och det handlar också om att nischa sig. Man behöver absolut inte ha mina siffror eller Kinsas siffror för att kunna få en inkomst på den. Utan det viktigaste är att man nischar sin blogg så mycket som det bara går.
Mm.
Att idag så kan man inte starta en modeblogg utan du måste nischa den på bara skandinaviskt mode eller bara nagellack och skönhet. Att ha bloggen så nischat som du bara kan, för då blir det också lättare för annonsör att hitta dig, men också för dig att förklara för rätt annonsör vad din blogg handlar om. Det är ju så, jag tror att till viss del så skulle en blogg om fiskespö skulle kunna tjäna mer pengar än vad jag kan göra på min blogg. För att den är så himla nischad.
Mm.
Tänk dig att du skriver Nordens bästa fiskeblogg som handlar om allt ifrån varenda redskap. Då har du en hel marknad som du har nästan tillgång till själv.
Mm.
Där du kan hitta annonsörer. Det blir väldigt svårt när man kanske har en träningsblogg som tusentals andra har, så ska man hitta, för då slåss man om samma annonsörer.
Mm.
Så jag tror att försök titta på en bloggnisch där du kan jobba ganska tajt med just sponsorer och annonsörer, där de verkligen behöver din målgrupp.
Mm.
Det är ett tips. Men sen är det också så att ska man tjäna pengar på sin blogg så måste man ligga på minst 1000 läsare om dagen. Helst upp mer än så. Annars är siffrorna väldigt... små och sälja in till en annonsör. De är inte så intresserade. Men en annan grej som jag inte får glömma också. Till exempel de tjejerna som har de här YouTube-kanalerna och visar sminkvideos med annat. de kanske inte tjänar så mycket pengar, men de kanske har tillgång till gratis smink.
Mm.
Eller få andra förmåner. Så det finns ju alltid andra sätt som man kan, vad säger man, bli glad över. Mm. Men det är inte alltid pengar.
Ska vi ge några så här, tips som man ska tänka som en sann ekonomista kanske? Vidare. Hade vi några läsarbrev annars? Det var väl kanske lite fråga kring det här. Vi hade det i förra programmet i och för sig. Hur man skulle söka jobb och så om man inte hade några meriter. Om man skulle hitta för andra sidoinkomster.
Vi pratade mycket kring det här att våga ha en provisionslön. Mm. För det kan faktiskt bli en extra inkomst också. Att det är lite utefter det man har bidragit med på företaget. Att våga sätta sig i en sån situation. För det kan i längden bli väldigt mycket pengar.
Något jag skulle vara jätteintresserad av, det finns ju jättemånga sådana här sminkföretag som Oriflame och Mary Kay och så vidare. Och det finns jättemånga som säljer hälsoprodukter.
Ja.
Där finns ju sådana här färdiga koncept som man kan börja sälja på nätet. Mm. Som man kan göra till exempel på kvällar. Och jag hade en kollega för många år sedan, hon jobbade med Mary Kay tror jag. Och höll på att sälja smink. Så att hon tjänade jättemycket pengar varje månad utanför sitt vanliga jobb. Hon älskade makeup, hon var alltid så här supersnyggt målad, snygga naglack, snygga håret, allting. Och som var jättebra på att sälja på oss alla andra på jobbet, de här grejerna förstås. Men det var väldigt, väldigt roligt och det gjorde ju att hon behövde inte komma på en egen idé. Hon var bra på att sälja och marknadsföra, hon var jättebra på att använda Facebook och andra sociala medier. Hon hade något event då. Men jag tror att det finns ganska många som håller på med det här. Det här är ju en jättestor rörelse i USA också. Med kvinnor som säljer makeup och det finns ju säkert, man kanske kan sälja träningskläder eller hälsoprodukter eller vad som helst. Men det skulle jag själv prova på med alla tid säkert. Det är säkert kul att göra också.
Men då finns det ju ett stort så här, big no 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 som man inte får göra om man faller för de här extra pengarna.
Mm.
Och det är alla pyramidspel som finns.
Ja, man ska inte lägga in några pengar i såna här saker.
Nej, jag hade en kompis som började jobba. Det var, nu kanske många reagerar för att man känner igen produkter, men det fanns en dryck som hette Gemma.
Aha.
Eller Gemma.
Ja.
Det här var då en perfekt energidryck som innehöll allt nyttigt, helt enkelt det här skulle bli den nya Red Bull.
Mm-hmm.
Och den här personen då skulle köpa in ett lager, då fick man börja lägga in 15 000 kronor för att handla in lite lager. Då skulle man börja sälja den här gemmadrycken till människor. Och då fick man då ett x antal tusenlappar per person som man lyckades sälja in det till.
Mm.
Och de här säljarna som sitter på de här bolagen är väldigt duktiga på att få dig att känna wow, det är inget jobb alls. Och det är hur mycket pengar som helst.
Och så ska man köpa in ett gigantiskt lager av de här dryckerna först, eller hur?
Precis, och det är inte så, när saker och ting verkar alldeles för lätt så är det också någonting som inte stämmer.
Mm.
Så får du en sån här konstig pyramidspelsförfrågan så var på din vakt. För att man hamnar ofta i en jobbig situation. Och ofta har man signerat ett avtal där man svårt att lämna den här tjänsten också.
Ja, absolut. Man ska ju verkligen inte hoppa på vad som helst av det här. Och framförallt inte köpa in saker som man inte vet vad det är. Betala för dem först och sen sälja dem senare. Och inte koll på vad det är. Utan kolla upp det givetvis.
Det finns en naiv intäkt också. Många frågor också kring just det här med webbutiker och hur det går till. Och jag har ju drivit webbutik fram och tillbaka i flera års tid. Och först och främst måste jag hylla webbutiker. För att på min tid, för några år sedan jag startade, så var det väldigt krångligt att bygga en plattform.
Mm.
Idag så har vi företag som Ticktail.
Men helt gratis.
Helt gratis.
Man kanske har lite svårare. Med Ticktail kan man inte ha vilka betalningslösningar man vill. Man kan ju å andra sidan starta en webbutik utan att det kostar någonting.
Mm. Och vilka finns det mer som vi har pratat med?
Finns Smelink, vet jag vi använder. Det är ett Växjöbaserat företag, svenskt. Ja, det finns jättemånga.
Ja, de importerar för mig. Ticktail och så var det Tick.
Ja, det finns en massa.
Det var någonting. Men hur som helst. Så att det man kan göra då, om man har... För det kommer jag ihåg, jag tror att det var min mamma som sa det. Isabella, jag skulle så gärna vilja ha en webbutik och sälja saker och ting som jag tycker om. Och då får man frågan sådär, men var hittar man leverantörer? Och när det gäller Asien så tycker jag att en liksom slags portal heter Alibaba.
Den är ju gigantisk.
Och där vet inte så många om.
Nej, alibaba.com.
Och det man gör på Alibaba är en stor, stor marknad som sitter på alla liksom, grossister i hela, ja, jag skulle i alla fall säga hela Asien.
Men det är ju hela världen.
Hela världen.
Det går in och, man kan gå in och söka på till exempel, vi säger så här, tillverkare av hörlurar. Och så kan du också söka då på, jag vill hitta en tillverkare av hörlurar i Colombia just, så kan du ju hitta det. Så det är hela världen.
Och det är ju helt perfekt, för då om du bestämmer för att jag ska sälja bara hörlurar på min sajt, saker och ting som är sportrelaterat, eller jag ska sälja bröllopsprylar, för jag ska ha en bröllopswebshop, så kan du ganska lättare hitta då bra grossister som säljer de här sakerna direkt från fabrik, eller direkt komma i kontakt med en fabrik om du vill själv producera. Så att det är ganska bra länk till folk ute i världen hur man ska hitta de här produkterna. För det är oftast det som man tycker är lite svårt. Men just, jag vill verkligen stå och säga att webbshop är en jättebra lösning.
Och det är också någonting man kan sköta på sin fritid och någonting som rullar på medan man gör någonting annat. En passiv inkomst också.
Mm.
Som sagt, fortsätt gärna också att mejla in era tips, och om ni vill bolla också, om ni har speciell kompetens eller ett område som ni brinner för, hur kan man omvandla det här till ett extra jobb eller en passiv inkomst eller så vidare. Ska vi berätta lite så här, personer vi har sprungit på genom åren som har startat företag och hur de har. Alltså jag tänker mig att kanske många som lyssnar tänker så här, jätteintressant att man kan starta ett bolag eller man kan hitta extra inkomster, men då kanske man måste plöja ner jättemycket tid och framförallt jättemycket pengar. Stora investeringar, måste jag till och med ta ett företagslån. Finns det enklare sätt? Vi kanske kan dela lite stories.
Ja, men jag har ju min tjejkompis Ida som startade Rapunzel of Sweden.
Ja, hur började det då?
Och där var det ofta så utkommer från ett intresse. Och i hennes fall så älskade hon löshår. Och så vet jag inte, jag tror att hon jobbade på något så här camping under tiden. Och drömde om något helt annat.
Ja, men det sa hon ju, hon jobbade där typ heltid. Och så håller hon på med det här på nätterna i princip.
Precis, och det hon började göra då för att hitta en form av extra. Dels för att själv hitta bättre år till sig själv. Men också för att hitta en extra inkomst. Var ju just att hon tänkte att jag ska börja importera löshår. Och sälja det här. För att hon hade gjort en marknadsundersökning. Eller snarare benchmarkat. Ja, det som fanns, och det fanns inget bra alternativ om man skulle handla bra prisvärt löshår. Så hon, jag vet inte om hon var inne på Alibaba, men hon hittade i alla fall en leverantör i Asien. Och så kom ihåg att hon tog ett lån för att ha råd att köpa in lite lager, om det var på 50 000 kronor. Och då satt hon i sin källare och började liksom starta en webbshop och började prata om det här löshåret hon hade köpt in, att det var bättre kvalitet och... Från någonting som var så litet, någonting som skulle vara en extra inkomst, så skulle vara någon hjälp till henne själv för att hitta det perfekta håret, så blev det ett bolag sen som existerar i 10-tal länder med 50 anställda och har något extrem omsättning.
Och... Hur började hon marknadsföra sig då? För det är ju liksom, hur når man... Det kan ju vara så att man sitter på ett kanonrecept på en sylt hemma eller vad som helst, men det svåra är ju oftast att nå ut, att marknadsföra. Hur gjorde hon?
Jag vet inte, men jag tror att kvalitet är någonting i riktigt bra kvalitet, så sprider det sig. Och det här är ett Umeå-baserat företag, så jag tror att hon började mun till mun där uppe. Att folk visste om att herregud, här finns en jättebra hårsajt. Och sen tyckte jag namnet också, Rapunzel of Sweden, är väldigt bra. För att man kan historien om Rapunzel med hennes långa hår. Men jag tror att... Så även om man väljer att ha sin extra inkomst, ett passiv inkomst som något kul lite grann där i hörnan, så kan man, det kan ju också bli väldigt stort. Och du har ju också någon vän.
Bara också så här kort grej, jag sprang på en kvinna jag aldrig träffat tidigare på gymmet, där står man alltid och snackar med folk. Där var det en kvinna, hon hade hållit på och jobbat som personal shopper. Sen hade hon genom alla år kommit på att när hon sprang runt och hjälpte andra kvinnor att köpa kläder. Att många av de här lyxiga butikerna hon var i, de hade ju ofta saker som inte blev sålda. Så det hon har gjort är, och de här butikerna vill heller inte ha saker för länge på rea. Så hon har alltså, hon har ju bra kontakt med de här butikerna, hon köper in deras reakläder. Och sen har hon en egen reabutik ute i förorten. Där hon säljer de här jättebra kläderna då. Men det är också en sån här enkel idé. För att många av de här liksom, fina butikerna, de kan inte ha den här rean och vet inte vad de ska göra av sina kläder. Så det tycker jag var en jättebra grej. Nej, men en rolig story är väl killarna bakom Happy Socks som jag känner. För de fick ju en idé, och då kan man tycka så här, strumpor. Hur kan man liksom bygga ett företag på att sälja strumpor? Det finns väl hur mycket strumpor som helst. Men deras hål på marknaden var ju att det fanns inga roliga strumpor enligt dem. De åkte ju ner då till Turkiet och satt mer eller mindre en vecka på ett hotellrum och designade. Och de är ju en rolig mix, för den ena är väldigt business-minded, Micke och den andra, Victor, är väldigt duktig på kreation. Så de hittade en fabrik där nere och började sätta igång, och var ju inte designers, liksom modedesigners från början. Men oftast så behöver det inte vara kanske det absolut svåraste affärsidén som säljer och blir stort, utan någonting som är väldigt närliggande och någonting som inte heller förändras för mycket. Alltså man kan ju komma på en smart teknisk pryl, men den blir ju säkert ganska snart förlegad. Jag menar, den som kom på personsökaren för 10-15 år sedan, ingen som använder det idag. Vi kommer alltid behöva strumpor i någon form. Kanske av nya material, men våra fötter kommer att se likadana ut.
Mm.
Till exempel. Happy Socks, jag vet inte hur många länder de finns i idag. Säkert 100. De omsätter upp emot en miljard eller någonting sånt där idag, tror jag. Det finns ju väldigt många liksom stora under i Sverige. Och det handlar inte om revolutionerande forskning eller affärs. Idéer helt enkelt, utan ganska enkla saker. Men någonting jag själv tänkt på, det var samma sak med Happy Socks. Båda de killarna hade ju varit entreprenörer tidigare och de hade sparat ihop mycket pengar. De behövde inte ta några företagslån, utan de hade sparat ihop pengar själva. Och det är väl en sån här återkommande sak som vi pratar om, att man ska ha sparade pengar, pippi-pengar. Men ska man göra något större projekt som man tror på, då skulle jag också alltid se till att jag sparat lite pengar. Så jag känner mig trygg och sover gott om natten. Behöver inte ta felaktiga beslut i min verksamhet på grund av pengar till exempel.
Mm. Ja, om vi försöker lista våra tips på extra inkomster / passiva inkomster som vi har tagit upp idag, så är att starta en webbkurs. Gå in på Corsio och bestäm dig för att det här är asbra på, det här kan jag liksom göra en kurs av och sälja för några hundra spänn per kurs.
Mm. Jag skulle också tipsa om det här med att om man är duktig på appar. Jag kom på Kristin Kaspersen, vår kompis, hon har ju startat den här appen Cluster. Hon är ju ingen programmerare, men hon hade en jättebra idé på en väldigt smart kalenderapp, och den går jättebra. Och den betalar man ju för. Idag kan man ju med en bra idé hitta någon annan som kan programmera en app. Och har man en bra idé så tror jag det är ganska lätt att sälja pengar på det. Det var en sån här rolig sak, så jag kommer inte ihåg vem det var i somras som sa till mig så här, att någon hade gjort en sån här jättelöjlig app som heter Stureplansveven.
Okej.
Okay. Det är alltså helt vidrig. Men det var så att det lät när man vevade telefonen. Och så sa, jag tror det var min svåger som sa, vad dumt att de här personerna inte tar 7 kronor per nedladdad app för den här, för folk skulle nog betala det.
Mm.
Så jag tror också så här, en smart enkel app tror jag verkligen man kan tjäna pengar på idag.
Det är bra. Och så har vi också hundvakt / barnpassning. Mm. Och det kan låta väldigt simpelt, men det blir 1000 lappar extra varje månad väldigt snabbt. Och du behöver inte passa 15 hundar samtidigt och bo på ett jättestort ställe, utan det som många människor i innerstan har problem med är att få till riktigt bra motion för sin hund. Så möt upp hundägaren på hundägarens kontor eller hemma och ta med hunden på en riktig motionsrunda i 2 timmar och ta betalt för det. Det tror jag många människor kommer nappa på.
Får man komma ut och få luft samtidigt. Andra passiva inkomster som vi kom in på förut, det är det här med aktier och hyresintäkter. Alltså saker som du tjänar pengar på medan du sover.
Hyr ut din lägenhet när du är någon annanstans.
Sommarhus kanske, eller hyr ut delar av din bostad. Eller som vi försöker göra idag, hyra ut ditt konferensrum.
Precis, och vi pratar också att återigen titta på din USP, alltså vad din unique selling point. Kan du prata finska, sälj dig, alltså dina konsulttimmar, hjälp tolka, hjälp andra företag.
Översättningshjälp och så vidare. Alltså språk är ovärderlig tillgång idag.
Precis, starta webbshop. Om du är duktig på sociala medier eller något annat, så kan du också hjälpa som konsult åt andra företag.
Och för att nå ut med all din kunskap och kompetens, så använd nätet på alla möjliga olika sätt.
Jag tror nätet är nog, om vi ska sammanfatta allting, så känns det som att antingen är det ett, hjälpa folk i vardagssituationer. Till exempel som du pratade om, det här Geek Butler. Att en person som kommer gå runt och hjälper till med att fixa med kablar och sånt.
Laga mat i videoformat.
Ja, men sen även just nätet. För där spelar ingen, det krävs väldigt liten peng för marknadsföring för att starta webbutik, och du når hela världen.
Mm.
Det känns som att Ja, men just de två, vardagsgrejer och nätet, är två bra kombinationer med varandra.
Och på nätet kan man starta väldigt mycket utan att det behöver kosta någonting. För det är också viktigt att man inte investerar massa pengar i någonting som man kanske ska sälja eller tillverka och så vidare. Mm. Att man bränner massa pengar utan försöka att hålla kostnaderna låga.
Så ja, kapitalist, ja visst. Ja.
Och som vi började med i programmet, att utan entreprenörer och företag så stannar Sverige. Kan inte du upprepa de där siffrorna? Jag tycker det var så spännande när du sa hur mycket som svenska företag bidrar till vårt välfärdssamhälle.
Precis. Ja, men tittar vi på just anställning så ger offentlig sektor 1,3 miljoner anställda. Medan företagen ger 3,2 miljoner anställda. Och Sveriges företag bidrar, det är de som bidrar till Sveriges välfärd i största mån. Mm. Så vi klarar oss inte vi klarar oss inte utan era entreprenörer. Och jag kommer ju vara stenhårt på att få politikerna att underlätta för oss hela tiden.
Det tycker jag låter jättebra. Som sagt, fortsätt mejla in till oss tips.
Och har du en jätterolig extrainkomst så vill vi höra
det. Ja, mejla in, det tycker vi är jättekul.
Inget strippa och sånt, utan det ska liksom vara något kreativt.
Nej, något seriöst. Det kanske var kreativt, vad vet jag. ekonomista@expressen.se. Och vi blir jätteglada för alla mejl. Tack för att ni lyssnade.
Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.